välkomna till podden Klinikon. Jag heter Marcus Olsson och är intermed senare. Och här sitter jag tillsammans med...
John Morvin heter jag. Jobbar som hjärtläkare och intermed senare.
Och den här podcasten görs i samarbete med Böhringer Ingelheim.
Då tänkte vi snacka om hypotoni, del 1 egentligen. Som handlar om det som kallas primär hypotoni eller essentiell hypotoni. Vi har ju snackat om det här avsnittet och... Det är ju, vi tänkte väl båda
inte supersexigt.
Liksom, nej, vi tänkte väl båda liksom att alltså det är ju jäkligt viktigt och det är något vi liksom jobbar med varenda dag i princip, alltså både justering av liksom ska säga akuta åtgärder vid hypotonisjukdom, men sen i väldigt stor utsträckning ser vi liksom konsekvenserna av hypotonisjukdom liksom. Så det är ju liksom ett gigantiskt segment av vad vi egentligen jobbar med. Men ska vi börja med att snacka bara lite basal information liksom. Vad är det? Vad är det vi kallar liksom hypotoni idag? För det har ju varierat lite med åren liksom.
Ja, men precis. Så att det är ju... Vad säger du själv i gränsen då? När börjar du behandla? När är det patologiskt?
Ja, det beror på vad det är för patient. Men generellt 140 stålis, 90 diastålis liksom. Ja. Det är liksom en etablerad gräns för gemene man så att säga. Och sen om man då är diabetiker så går det ner lite.
Ska man ner lite, ja. Mm. Det kom ju nya, eller nya är de ju inte, men från alltså europeiska katalogföreningen kom ju ut och då hade man något som man definierar som high normal. Känner du till det?
Mm, ja, inte riktigt.
Ja, men då är det över 130, då är man high normal liksom. Inte som ska behandlas, men som ändå uppmärksammas liksom.
Mm. Sen för några år sedan så kom det ju något kring äldre patienter. Är du äldre än 80 år så kan du liksom acceptera upp till 160-90.
Mm.
Och sen någonting som finns mer idag som inte fanns så mycket förr är liksom de här hemblodtrycksmätningarna liksom. Och då skulle du ligga ännu lägre liksom. Så 130-80 är gränsen där för hemblodtryck. Alltså.
Just det.
Sen kan man säga att ja, men som vi var lite inne på, liksom, att det utgör liksom ett rätt stort segment av patienterna vi ser. Alltså det är ju liksom i sanning en folksjukdom. Alltså, 10-25% räknar man med av den vuxna befolkningen liksom, lider av detta. Och en av de absolut viktigaste faktorerna till den ökade livslängden vi ser i världen och kanske... med utsträckning västvärlden visserligen liksom idag alltså. Jag, för några år sedan satt jag på en konferens i Japan som handlar om så här longevity, långlevnad eller vad man nu säger på svenska. Och det var en finsk...
Blue zones.
Precis, ja. Precis. Blåa zoner. Och det var en finsk professor som höll ett föredrag och han berättade något som jag faktiskt aldrig har hört talas om förut, vilket är rätt märkligt med tanke på ska vi säga, geografiska närheten till Finland liksom. Det här med att, jag tror vi har snackat om tidigare liksom, att efter kriget, att man i Finland hade en av de absolut högsta beskrivna prevalenserna i världen av hjärt-kärlsjukdom i Finland liksom. Och hypotoni, speciellt 50% av männen alltså, var hypotoniker liksom.
Ja.
Och det ledde till liksom, den högsta kardiovaskulära mortaliteten i världen just då liksom. Har du hört talas om det? Du som ändå jobbar mer med kardiovaskulär sjuklighet än vad jag
har. Alltså jag vet ju, jag kanske inte att de var högst, men jag vet att de var illa däran. Liksom.
Ja, det var helt vansinniga siffror. Han visade grafer från liksom 50-talet. Och nu var det ju många som hade mycket högre än vad de har idag såklart. Liksom. Men Finland var liksom en klass för sig.
Alltså. Worst.
Ja. Och så ledde det till liksom att man vidtog alltså på samhällsnivå liksom åtgärder, liksom kostrekommendationer, rekommendationer kring rökning, rekommendationer kring att gå och kolla ditt blodtryck och det ena med det andra. Liksom, vilket då har lett till att man på 40 år, alltså så från 50-tal fram till 90-tal, så har man minskat mortaliteten med 80% liksom i Finland.
Det är ganska bra alltså.
Mm, mm. Jag då som har läst min utbildning utomlands, jag stötte på en uppfattning om hypotoni som liksom inte stämde överens med den som jag fick liksom från ska säga västeuropeisk litteratur, alltså. Jag tror jag nämnt det någon gång liksom, men att man då läste jag liksom i Ryssland på tidigt 00-tal, och där var det rätt vanligt att folk pratade om hypotoni, inte läkarna utan patienterna liksom, som ett återkommande sjukdom som man hade liksom anfallsvis, alltså nästan paroxysmal hypotoni, som då gav symptom,
ja,
alltså som huvudvärk och lite yrsel och hjärtklappning och så här liksom. Och då tog man medicin liksom, för att det skulle försvinna, för att symptomen skulle försvinna. Men man hade inte uppfattningen om att det liksom i väldigt stor utsträckning är liksom en tyst sjukdom, vilket det ju är.
Ja. Yep.
Men det här med att liksom det är ett kroniskt tillstånd som du kroniskt måste medicinera, men den uppfattningen fanns inte riktigt. Och jag tänkte på det sen efter, om det var liksom unikt för dem. Men det är det faktiskt inte. Inför det avsnitt så har jag tittat lite på data liksom. Och då är det välkänt liksom att i vissa länder i världen och vissa kulturer så uppfattar man det som liksom ett intermittent tillstånd som orsakas av stress och av fet mat, och då ger det symptom, och då
bör man ta sin medicin.
Då bör man ta sin medicin, ja. Så det är välbeskrivet alltså. Jag tyckte det var rätt intressant, för det är liksom radikalt annorlunda än hur man ser på det i Västerbro.
Men inte kan du storyn bakom Framingham?
Du kan nu ha dragit den. Jag gissar att han har någonting med Roosevelt att göra. Så,
ja,
ja, kör.
Ska jag köra?
Ja, ja.
Roosevelt. Hjälta
kom bara så alla vet vem Franklin D. Roosevelt, president i USA liksom.
Ja.
Faktiskt.
Vet man inte det får man inte lyssna på den. It's a prerequisite. Okej då. Hur som helst. De sitter i Hjalta-konferensen och ska dela upp världen efter andra världskriget. Och han har med sin livmedikus då, och som tar ett blodtryck, och han ligger 200 över 100 liksom. Han ringer då din gamla kollega Dudley White. Paul Dudley White.
En av initiativtagarna till American Heart Association, tror jag.
Ja.
Mm.
Stor, den tidens främsta kardiolog. Liksom.
Och Wolf Parkinson White.
White, exakt. Ringer upp och säger, du, fan, har presidenten 200 blodtryck, är inte det lite väl? Liksom. Nej. Du vet, han är stressad och han är president. Han behöver högt blodtryck för att driva igenom blodet. Det är sant. Okej, liksom. Och han köpte ju det då. Admiral McIntyre heter hans livmedikus. Och sen, blir de klara, Stalin och Churchill. Och sen dör ju Roosevelt ett par veckor senare i en hemorragisk stroke. Då har han 300 blodtryck.
Mm.
Och sen instiftar Truman 48, tror jag man startar Framingham. Just för att identifiera riskfaktorer och liksom göra någonting åt.
Kan jag berätta vad Framingham är för något som inte
vet? Alltså.
Ja, förlåt.
Jag ska berätta. Jag tror du vill berätta. Ja, men Framingham har egentligen fått namn. Det är en liten stad utanför Boston. Och det är den första och största liksom, populationsstudien där man syftar till att undersöka riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Så det var där man liksom kartlade och etablerade att högt kolesterol är dåligt, högt blodtryck är dåligt och så vidare.
Mm.
Och så har man följt de här då, nu finns det ju Framingham Offspring och så vidare, men följt dem då i, ja, vad blir det, 80 år nästan.
Ja, men det leder oss lite till nästa punkt liksom, som vi nämnde tidigare, men att hypotoni oftast är asymptomatiskt, alltså att det är liksom nästan inga kliniska fynd, eller få kliniska fynd, tills att man når det som kallas liksom end organ damage, som i Roosevelt fall tar slut om en hemorragisk stroke. Men det kan ju vara liksom stroke, det kan vara vänsterkammarhypertrofi i ditt hjärta, och så småningom liksom koronarsjukdom och hjärtsvikt och njursvikt och perifer kärlsjukdom. Det är liksom komplikationerna till detta. Sen finns det liksom lite sådana specifika fynd som man kan se med ett ögonsjukdom och allt det kan vara. Liksom. Men det här är ju de stora grupperna. Liksom.
Och där är ju viktigt att man är ute i tid. Liksom. Mm. Alltså, man tar ett EKG. Finns det tecken till vänsterkammarhypertrofi? Liksom, sen blir ju det hjärtsvikt. Liksom. Mm. Du kan ta urinprov, titta liksom, albumin, kreatinin, index. Det är också liksom ett organ som drabbas.
Nu tror jag ju att man börjar med albumin, kreatinin, index. Man börjar med en urinsticka. För nu, många av de här patienterna landar ju först på en vårdcentral. Liksom.
Ja.
Så där ingår liksom urinsticka, EKG som du sa, glukos, sen med diabetiker. Liksom.
Ja, absolut.
Lipider. Elstats för en uppfattning om njurfunktionen.
Mm.
Och sen egentligen penetrera livsstilsfaktorer liksom, med drog och alkohol, rökning. För också riskstratifiera, alltså, riskstratifiera dem. Och sen är det ju liksom sådana antropometriska, alltså längd, vikt, midjemått. Liksom. Det är liksom den basala. Poppar det inte upp proteiner på urinstickan så tror jag inte man behöver gå vidare med albumin krea liksom, egentligen. Kanske man gör en försäkringsmedicin. Kataloger som jobbar inom försäkringsmedicin. Jag har ju sagt det.
Ja, men jag säger det. Det är en stark riskfaktor. Och det går att göra någonting åt det. Så att vissa är ju värda att mäta. Liksom.
Vad är... Ska vi snabbt bara... Det här blir liksom ett rabblande av vilka läkemedel som är bara grovt. Liksom, de stora klasserna. Vi behöver inte fastna i. Det finns en uppsjö av vilka kombinationer. Liksom.
Mm.
Men liksom...
Ja, men det kan man väl säga, kombinera mera till att börja med liksom.
Ja,
alltså
ja.
Att det är oftast bättre att, eller det är bättre att sätta in två olika läkemedelsklasser i lägre dosen och maxa ett liksom.
Ja, absolut. Det vanligaste och kanske mest en av de mest effektiva är ju att kombinera och säga hemma eller AAB med kalciumflödeshämmare liksom.
Mm.
Vi får att tänka att det är ju ofta det här initieras på primärvårdsnivå. Så de patienter som, nu ser vi ibland både du och jag liksom helt behandlingsnaiva patienter som kommer in med vad det nu kan vara. Det kan till och med vara en sån sak som att de bara läggs in på min enhet för att de liksom har ett T-nillikav som ingen har några, de har liksom 190 systoliskt och sen har de liksom ett T-nillikav som ingen begriper någonting, alltså, liksom, så de kan ju poppa upp ibland liksom.
Ja.
Men oftast så de patienter vi ser står ju redan på någonting liksom.
Mm.
Att det är känt fast kanske dysreglerat liksom. Och sen är det ju en intressant fråga som vi kommer till lite senare, inneliggande patienter, dysreglerat blodtryck.
Mm.
Vad ska man göra? Men vi kommer till det. Men vad har vi? ACE, ARB, vi har tiazid, vi har betablockad. Och precis som du sa, oftast alltså bättre att kombinera flera preparat i lågdosen och maxa ett preparat liksom. Det finns ingen anledning att liksom sätta en 35-åring på 200 meter på lår. Liksom. Utan...
Nej, det skulle man ju, det är taskigt. Alltså.
Ja, ja.
Mot frun, inte minst. Men nej, men jag tycker det är väl en ganska bra start. Liksom. En ACE och en kalciumflödeshämmare kommer man ganska långt med.
Ja, eller ACE, diuretika, och då är det oftast tiazid-diuretika som man börjar med. Det är också en etablerad kombination.
Det skriver jag väldigt sällan, måste
jag
säga.
Ja, det gör jag med, men jag tror vi är underskrivna, för vi är lite så färgade av att folk kommer in och är hyponatrema och hypokalema på tiaziden. Liksom. Så vi ser bara lilla segmentet som får, liksom, de får en komplikation till sin behandling. Men det finns ett stort segment som alla har en komplikation som sköts inom primärvården, för det kom inte upp hos oss. Liksom.
Så är det sannolikt.
En fråga som jag tycker är rätt intressant som vi inte tänker på så jäkla mycket. Liksom. Vilken effekt på blodtryck kan du förvänta dig på liksom, ett preparat? Alltså? En monoterapi? Liksom. Var någonstans? Hur mycket i millimeter HG sänker liksom, ett blodtryckssänkande preparat? Blodtryck?
Jag vet detta, eller?
Nej, jag frågar det. Jag tycker det är en intressant fråga, för det tänker man inte så jäkla mycket på. Liksom. Vad är...
Nio.
Förväntar...
Ja, men det, 9 mm hågel.
Ja, men det 8 till 11 har jag här. Oh. En liten review i Lancet från 2025. De har tittat på över 100 000 patienter. Så, så standarddos monoterapi 8 till 11 mm hågel.
Mm. All right. Lancet, jag minns den.
Just det. Hade du den i bakhuvudet alltså.
Ja, jag hade den med.
Okej, en fråga som är rätt aktuell för oss som jobbar inom sjukhusvärlden är ju
vetenskap.
Jag höll på att säga slutenvården, men det har liksom en dålig klang på något vis. Så sluten... ja, men, alltså inneliggande patienter, du blir uppringd av avdelning X. Liksom. Mm. Nu har jag Göte här, nu har han liksom 182 systoliskt. Liksom.
Ja.
Vad ska vi göra? Kan vi sätta in någonting liksom?
Krama dem.
Ja, men det är inte helt fel faktiskt. Det där har man ju liksom... Alltså jag har ju länge egentligen funderat på... Jäkla dåligt mått vi har på en viktig variabel. Vi har liksom enstaka mätningar liksom. Och egentligen så ska ju, du vet, du ska ju komma ihåg exakt vad som är... spesat för en blodtrycksmätning, då borde jag kanske så veta, men det är det 15 eller 20 minuters vila innan du liksom, alltså innan du ska ta tryck. Det finns ju liksom vissa specifika kriterier.
Åtminstone 10 liksom. Men,
och... ja, men det är det någonstans, 10-15 minuters vila liksom, innan du tar ett tryck liksom. Och hur ofta uppnås det på en medicinavdelning liksom, när de kommer in och tar kontroller liksom?
Livrädda. Exakt. De har kanske...
snarkande granne eller skrikande eller förvirrad granne. Precis. Eller vad det nu kan vara. Så.
Arg överläkare. De har 1 liter i blåsan.
Ja,
glömmer man. De har ont.
Men det har kommit lite, studier de sista åren som jag ändå tyckte var intressanta. Liksom. Och det finns faktiskt instoppat i AHA, alltså American Heart Association's guidelines från 2025. Som jag tog med lite, som jag tänkte skulle berätta om. Alltså, då skiljer man liksom på hypertensive emergencies, som då är ja, liksom,
200 ont i huvudet. Liksom.
Ja, en stroke eller en återdiskussion eller någon form av liksom, händelse som måste hanteras omgående. Och då är det ingen diskussion man ska göra. Liksom.
Mm.
Det finns vissa rekommendationer på hypertensiv kris där man ska ta ner trycket liksom, max 30% första dygnet. Liksom. Men kommer du då liksom med en återdiskussion och så kommer kärltjugen och säger att ja, jag vet att Nils här liksom har 180 blodtryck, men jag måste ha ner honom till under 120 nu liksom.
Mm.
Så det är en helt annat segment liksom, ja. Som man jobbar med där. Men sen pratar man om severe hypertension without end organ damage. Och med severe hypertension menar de mer än eller kring 180 systoliskt. Och det är de som vi har blivit uppringda kring rätt många år liksom. Mm. Även lägre nivåer ska sägas alltså. Mm. Patienterna har upprepade mätningar på 170 eller 165 liksom.
Mm.
Mår helt bra. Nu måste vi sätta in någonting liksom.
Mm.
Och där är faktiskt rekommendationen att man dels liksom, återinsätter läkemedel som kanske varit utsatta när de har kommit in. Så det skulle man kunna göra. Man kan också dosöka fast man tycker att det här görs bäst polikliniskt. Liksom. Mm. Inte på sjukhuset.
Och så, hands off egentligen.
Ja, egentligen. Alltså, andra orsaker ska först övervägas. Precis som du sa, ge patienten en kram. Men andra orsaker, smärta, oro, sömnbrist, liksom, massa andra saker som kan ställa till det där den enskilda mätningen.
Ja,
som vi tidigare liksom har stirrat oss blinda på och kastat in. Liksom, ja, klassiken är att man sätter in något som känns harmlöst. Och då tror jag liksom kalciumflös hemma är det som har
åkt
in.
Liksom. Absolut.
På liksom jouren mer än en gång.
Mm.
Ja, men det var väl egentligen det jag tänkte vi skulle snacka om på hypotoni del 1 alltså. Har du något annat
men,
du
tänkt? Nej, jag bara funderar, har vi någon... Ja, men ja, okej. I primärvården var aggressiv med att behandla. Mm. Men i slutenvården och restriktiv.
Ja, och om asymptomatiskt och utan end organ damage så leder för mycket pill inom slutenvården till problem för patienterna. Liksom. Mm. Alltså det kan vara, alltså vi, det kommer förmodligen leda till alldeles för aggressiv behandling med, alltså kanske då statikryptoni i fall, ja, ja. Yrsel och det ena och det andra liksom.
Då hamnar de i och för sig på ortopeden, så det blir inte till vårt problem.
Ja, de ringer ju mig sen med blodtrycket, så att det blir mitt problem i alla fall.
Cirkeln slits.
Mm. Men då, ja, men tackar vi för det här avsnittet, va? Så återkommer vi inom kort med del 2, helt enkelt.
Thank you.
Tack. Hej då.